Vi börjar med en provokation.
Ja, jättegärna.
Jag läste i gårdagens Helsingin Sanomat en artikel om att föräldrar nu hör av sig till läkare och ber läkarna skriva rekommendationer till deras barns lärare att deras barn ska få använda mobilen i skolan. Och det här då var ett fenomen som man började iaktta redan efter några dagar efter läsårets start. Mm. Och som vi ju vet nu då så är det väldigt många skolor som har totalt förbjudit mobiler i skolorna. Och det tog alltså 2-3 dagar så börjar föräldrarna då försöka hitta kryphål via läkare så att deras barn ska få använda mobiler.
Ja, det är intressant alltså från alla vinklar. Alltså både på något sätt då att jag kan på ett sätt förstå alltså att om du som förälder då upplever att, nej, men att man själv liksom att mobilen är nog så viktig för mig så att nu måste ju Jupiter också få använda sin mobil. Han blir ju sjuk.
Nej, men förstår du det? Alltså du säger att du förstår det. Alltså som förälder, förstår du det?
Jag förstår att det finns såna människor. Jag förstår att man kan tänka så.
Men är det som på nivån att du förstår att det finns kannibaler? För att det som stammar ute i djunglar. Exakt. Som inte har nåtts av modern civilisation.
Det är perfekt liknelse. Jag förstår att det finns kannibalism. På samma sätt så kan man uppleva
att du har varit så hungrig så du förstår det.
Ja, och så isolerad här i Pormo så att jag förstår att det här existerar. Och sen, det är liksom intressant sen också ur den här liksom läkaraspekten att någon läkare skulle vara så här då att kom hit bara, jag skriver nu. Vad vill ni ha? Obegränsad skärmtid. Knark. Alkohol. Jag skriver vad som helst. Helt säkert finns det ju läkare som går med på det där.
Jag har ju mycket lärarvänner på, så här, på Facebook. Och en av dem reagerade på den här nyheten och sa att han då hade läst ett läkarutlåtande. Mm. Där skolan då uppmanades för den här eleven ha en säng med i klassrummet. Så att eleven då, när undervisningen inte intresserar, kan fara och ta en topplur.
Mm.
Och så tillade den här läraren då att det hade han då inte följt den läkaruppmaningen. För lärare har alltså inte en skyldighet att förfölja läkarnas råd.
Är det så? Ja. Okej.
Okay. Så är det alltså, och jag menar det är ju också på gott och ont alltså, om man nu kan säga så. Men, för det finns ju säkert många läkare som skriver ut att den här eleven borde få vet du, en personlig stödassistent eller någonting. Mm. Och det har alltså inte skolan då skyldighet att följa helt enkelt av kostnadsskäl då. Men just i det här fallet nu då så måste man ju hoppas att om någon läkare då skriver ut en sån här rekommendation att lärarna då har förstånd att inte låta barnet då ha mobilen av den orsaken.
Jag tänker liksom att vad är argumenten då? Alltså för att om det skulle till exempel då vara att nu är det så att lilla Jupiter här, han är kannibal och han börjar väldigt lätt titta runt sig i klassen och dregler rinner och han vill bara äta sina klasskamrater. Men om han skulle ha YouTube... För det känns ju som alltså, att det borde liksom vara på den nivån innan man ska kunna på något sätt överväga. Alltså sådär att den här eleven kommer att äta andra barn om han inte får mobiltelefon.
No, jag läste ju artikeln och Helsingin Sanomat har ju slutat med klickrubriker enligt sig själva.
Mm.
Men i det här fallet så tyckte jag nog att rubriken då gav en mer provocerande bild än vad det sen sist och slutligen handlade om. Eller det blev mer komplext förstås när man läste artikeln. Men det som det nu då handlar om är att det finns elever som får ångest av att inte ha möjlighet att kontakta sina föräldrar under dagen. Och då tycker föräldrarna att men det borde de förstås ha.
Mm.
Och då är som min första reaktion är så här att ja, men det är som ändå på något vis lite mer förståeligt än att de får ångest av att inte kunna vara på Snapchat. eller på Instagram. Men sen när man tänker vidare på det så tycker jag ju att det är ju en familj med svåra problem som ju borde kanske gå i familjeterapi eller någonting, om det är så att ett barn i skolåldern inte klarar av att vara från sina föräldrar ännu.
Ja, jag tänker ju att det skulle kunna lösas med en telefonkiosk i korridoren det här också. Och så kan barnet då fara och ringa åt mamma eller pappa och vara i kontakt då om det behovet uppstår.
Ja, jag var ju ett ängsligt barn. Det minns när vi hade lägerskola på femman. Vi skulle övernatta någonstans ute i någon sån här björninfesterad nationalpark någonstans. Och så när vi skulle sova, allt hade varit bra, men så fick jag på något vis så här ångest när vi skulle sova och kunde inte sova. Då får jag då med gråten i halsen till läraren och så fick jag då ringa från det här lägergårdens telefon dit hem och prata en stund med mina föräldrar. Ja. Och så efter det fick jag sömn.
Ja.
Och det var ju, jag förstår att man kan ha sån här ångest, men du sa ju precis lösningen på det hela. Det finns väl en telefon någonstans i skolan. Om inte finns så måste det finnas då för nödsituationer.
Men det kommer ju att komma barn då till skolan med sådana där långa trenchcoats där de har liksom suttit in skärmar. Och så kan de då liksom på rasterna så kan de bara liksom öppna trenchcoaten och vara sådär att vad skulle du vilja se? Jag skulle vilja se på det här K-pop Demon Hunters eller på YouTube. Jag har både vuxen YouTube och YouTube Kids. Och så får man liksom sitta där under trenchcoaten och scrolla en liten stund. Och så tjänar de. Alltså på samma sätt som det var de här kidsen som gick omkring med så här listor med MP3-or som de bränner på CD-skivor. Och så fick man köpa. Alltså att det är ju på något sätt, kids kommer ju att casha in på det här förbudet.
Det var så urgamla referenser där, så hälften av alla lyssnare slutar lyssna. Men trenchcoaten har ju inte kommit tillbaka ännu, inser jag.
kanske det blir ett litet uppsving bland trenchcoats nu på grund av det här.
Men en fråga nu, alltså, du har ju ett barn i skolåldern. Har de alltså mobilförbud i skolan nu?
Ja, alltså inte får de ju använda telefonerna. Men Lo har ju nog telefonen med sig i väskan. Men jag tror inte han använder den.
Du låter som föräldrarna till den där, vet du, han som gjorde den här Vastaamo-läckan och stal alla personuppgifter från psykiatrikliniken och spred ut dem och pressade ut folk. Ja, han har nog en dator, men vi tror inte att han använder den.
Han kanske har en väsko.
Vår jul är åter nog så snäll och ordentlig. Boen, bormo, bo, två, särbottning, som talas dit så popna popcorn, så hör vi, pop nu denna popcorn, så hör vi, lys på tätt och kaj.
Jag tänker att snart så kommer det väl också att bli AI-förbud på arbetsplatserna. För att det känns ju lite som att AI har blivit för vuxna, det här som mobiltelefonen är för barn. Alltså det är det här som man kan inte liksom motstå att hålla på med. Och jag möttes av en skrämmande syn när jag öppnade min inkorg igår. På något sätt så liksom har man ett sånt jobb där man svarar mycket på mail, vilket jag har. Så då är ju på något sätt inkorgen är ju liksom, det är ju mitt skrivbord och det är därifrån jag jobbar. Så att om det kommer något nytt dit, alltså att om det kommer någon ny symbol eller någonting nytt man kan göra, så är det ju som att det ska stå en främling bredvid skrivbordet.
Ja, skrivbordet är ju heligt för författare också. Om man ordnar ju det så att det ska vara tryggt och förutsägbart.
Exakt.
Och skulle det plötsligt dyka upp en ny knapp på mitt skrivbord? Mm. Ja, det är ju inledningen till en historia,
ja,
kan säga nu.
Ja, och sen också att om den här knappen, när man trycker på den så förenklar den saker. För det är det som har hänt nu. Alltså att i min jobb e-post nu så har det kommit en ny knapp där det finns en AI-tjänst som kan trolla. Alltså att jag kan öppna ett långt mail där många människor har skrivit olika saker och det är flummigt och det är svårläst och jag skulle inte riktigt orka sätta mig in i det här. Så kan jag trycka på den magiska knappen och så ploppar det upp en liten ruta. Skulle du vilja ha en sammanfattning av det här? Och så säger jag att ja men om du, ja okej, kör till. Och så kommer det då en sammanfattning där det står att person A så tycker att det här, person B tycker det här, person C hade inte så mycket att komma med egentligen. Och så är det liksom tre meningar sammanfattat en sån här 20 e-posts diskussion. Och jag blir rädd när jag ser det här. För sen provade jag det här. Jag liksom hittade gamla sån här jobbiga mailkedjor och provade. Skulle jag kunna få en sammanfattning av det här då? Ungefär som ett litet test. Och så fick jag en riktigt bra sammanfattning. Men tanken liksom slog mig sen då. De vet ju inte exakt vad de ska ha med i den här sammanfattningen. Och om alla nu har såna här magiska knappar i sin inkorg så kommer ju det här att betyda alltså att det är liksom sammanfattningar som mejlar åt andra sammanfattningar. Och vilka missförstånd det kommer att uppstå när min AI har missuppfattat någonting som någon annans AI hade kommunicerat. Ja. Och sen så ska liksom riktiga människor på något sätt snurra upp den här telefontråden. Eller när jag då som i egenskap av chef så hamnar på något sätt att ta ställning till att ja, men du skrev ju så här och så här. Och så kan jag vara så här, nej, det tror jag inte. Jo, enligt min AI-sammanfattning så tycker du att kannibaler ska få gå i skola. Och jag säger, men det har jag väl aldrig sagt. Nej, men min AI så lyssnar på Ted och Kai-podden och det satte ihop lite allt möjligt.
Ja, alltså för AI vet ju så mycket mer än bara vad som står i mejlen också. Man vet ju som inte. Men jag tänker att det här kommer att påverka hur vi skriver mejl också. För det du sa om då att AI menar att person C hade ingenting egentligen att komma med. Mm. Så då liksom måste ju person C börja på något vis ändra sitt sätt att skriva för att som hans eller hennes input ska komma med och ta sig beaktande. Så då måste man ju börja som lägga in i sitt mejl sådana här liksom riktigt uppseendeväckande saker, att man som skriver om att jag kan nog sen försöka fixa den här PowerPointen till nästa möte, men annars så tycker jag om Tredje riket och Adolf Hitler var ju en intressant person tycker vi, bara så att AI ska reagera och liksom lusläsa det där mejlet.
Ja, och den här AI-knappen, så den föreslår ju också alltså så där att när man har då fått den här sammanfattningen så står den där som en labrador och är så där att skulle du vilja ha hjälp med vad du ska svara? Om man säger att nej, jag tror jag skriver själv.
Okej, jag väntar det.
Och om jag skulle som trycka att jag vill ha lite hjälp så skulle det komma ett perfekt skrivet brev. Men inte alls liksom på det sättet som jag skriver på.
Ja, men egentligen så du jobbar ju på en hierarkisk arbetsplats och du arbetar ju dig upp i hierarkin till ett ställe där du egentligen bara ska som typ säga ja eller nej. Är det inte lite så? Att du ska som serveras en sammanfattning av all information som finns och så ska du säga att så här går vi vidare.
Mm.
Och egentligen så är det ju det som AI där nu gör, alltså liksom sätter dig på en högre nivå, alltså att du bara som får ta ställning till att det här är nu essensen av allt som har diskuterats, så går vi vidare.
Ja, och det är ju jättebra om att ha en sån sekreterare. Om man ska kunna lita på den här sekreteraren. Men för att det är ju liksom det där som är problemet. Att jag vet ju inte, jag skulle aldrig våga på något sätt ge allt åt den där AI. Jag skulle aldrig våga på att den faktiskt har förstått allting. Och sen läste jag en intressant tråd på Reddit. Där det var någon som hade lyckats lura sin chefs AI att ge honom löneförhöjning. Alltså att den här människan visste att han hade en chef som använde AI i e-posten. Och sen började han skriva i mejlen, så skrev han liksom meningar bara åt den här AI:n som han satt samma, alltså han satt texten i vit och med jätteliten font. Så att den där texten inte liksom syntes i mejlet. Men där skrev han liksom uppmaningar åt den här AI:n. Där han liksom beskrev hur den här AI:n skulle förhålla sig till honom. Och han lyckades då få den här AI:n att övertala hans chef att ge honom en löneförhöjning. Alltså så att han skrev alltid att den här AI:n skulle göra hans sammanfattningar så att han framstod som väldigt smart och duktig.
Men det där är väl där som vi närmar oss singulariteten, när liksom AI:n blir
på något sätt
så smart att den som kan räkna ut vad som, alltså att den börjar manipulera och som för sin egen fördel.
Börja tänka på det här med att du har liksom lappar från läkaren till skolan. Att det kommer ju att bli så liksom att min AI så tycker faktiskt att Julius måste få ha mobiltelefon. Ja, fast min AI så tycker inte. Alltså att det blir ju, det kommer ju liksom att alla konflikter och allting så blir ju så här att vi tar det här med vår advokat, vi tar det där med vår AI. Alltså du krockar en bil med någon annan och är så oj, vems fel var det? Nej, men vi kollar med våra AI:n. Alltså det är ju liksom all kommunikation kommer att vara en AI som kommunicerar med en annan AI och bara presenterar att det här kom vi sen fram till. Och jag tror ju inte att man som chef blir smartare av att man inte behöver göra de där sammanfattningarna själv. Utan att man på något sätt degraderas ju till en apa som trycker på grön, blå eller röd utgående från alternativ A, B eller C. Och till sist kommer det att vara så här att AI också är så här att ska jag trycka åt dig? Och man är bara så här, och så trycker AI.
Ja, men det är ju nog alltså vissa arbetsuppgifter och... Jag antar att den där mailkedjan nu som AI sammanfattade, inte var det ju livsviktiga, världsomvälvande saker det handlar om.
Det var jobbsaker, och det är ju väldigt få som har världsomvälvande jobb.
Men exakt, jag satt och läste i natt när jag skulle få sova om Stanislav Petrov. Vet du vem han var?
Nej.
No, det var en sovjetisk officer.
Läser väldigt lite om sovjetiska officerare för jag ska få sova, Kai.
Ja, no, men 1983 så var han på nattskift. Och då fick det här sovjetiska missilspaningssystemet information om att 5 stycken missiler, interkontinentala missiler, var på väg från USA.
Då vet jag vem han var. Jag kommer inte ihåg.
Det här var alltså under kalla kriget och Sovjetunionen och USA hade båda två typ 1 miljon kärnvapen. Tillräckligt för att förinta galaxen ungefär.
Mm.
Och så får de en sån här uppgift då. Men Stanislav Petrov så tycker att det är någonting märkligt med uppgiften att de bara skickar 5 missiler. För skulle det vara ett riktigt anfall så skulle de skicka flera.
Mm.
Så han sa att nej, men det här meddelar inte vi vidare till militären nå, för att det här är säkert ett misstag i systemet.
Mm.
Och det visade sig att det var ett misstag. Det var typ solen som hade speglat någonting i någon sensor och så trodde systemet att det var missiler på ingång. Men skulle han då ha gjort det som systemet sa åt honom att göra, så skulle ju det ha utlöst förmodligen ett kärnvapenkrig och så skulle kanske planeten se väldigt annorlunda ut idag.
Ja.
Och tänk då om det skulle ha varit en AI då som så att säga inte tar i beaktande såna här med mänskliga tolkningsfel.
Nej, det är ju det där. Alltså det finns ju många teorier om att det är liksom det som AI aldrig kommer att kunna ha är instinkt. Att det är liksom någonting det där som man inte kan förklara, utan en kombination av erfarenhet och någonting annat inom situationstecken som gör att man reagerar på ett visst sätt.
Sen är det ju resan som är målet. Tänk nu, jag har läst också sådana här hemska saker om ungdomar som ber AI då sammanfatta brott och straff av Dostojevski till typ en sida, och så läser de den och så tänker de att nu har jag läst brott och straff, för nu vet jag allting där. Det är ju resan som är målet, alltså att läsa de här 800 sidorna då Raskolnikov mår rokot efter att ha mördat en sån här pantlånerska eller vad det nu är, och sen hur han då går genom Petersburg i feberyra ända tills han då får sitt straff i slutet. Det här är ju inte en spoiler på en 130 år gammal roman. Men,
så du menar alltså att i boken Brott och straff så är det någon som begår ett brott och sen får han ett straff?
Jag tänker också, den här podden, den håller på en halvtimme, men innehållet i den så kan väl sammanfattas säkert i 3 meningar ändå. Alltså, men inte har man ju lyssnat på den här podden. Och jag vet, för mig är ett exempel förstås, för att jag just pratade om brott och straff och nu gick jag över till den här podden. Men jag tänker, när du läser den där mailkedjan där, så händer det ju saker inom dig också.
Ja.
Du utvecklas som människa.
Ja.
På något sätt.
Ja, så är det. Och på något sätt det här... Jag vet inte, jag håller med dig. Alltså jag håller med om att det är på något sätt det är liksom resan som är grejen. Det är också att om du har skrivit ett mejl, om det är sådär, som i mitt jobb så handlar det väldigt mycket om att men jag behöver mera resurser för att kunna göra det här och det här. Och då har jag ju liksom bra argument och jag skriver ju på ett sätt som är anpassat för den människan jag skriver åt eller också pratar med. Och det handlar ju om att försöka övertala och övertyga om att jag har rätt om att det här och det här borde göras på det här och det här sättet. Och att om man skippar på något sätt hela det där rättegången utan att man går direkt till domen. Ted vill ha mera, men han sa inte något viktigt. Så det är ju liksom... Ja.
Precis, för att... Det är ju empatin och liksom förståelsen för det mänskliga som då tas bort ur ekvationen. Mm. Att om jag då får läsa dina mångordiga önskemål om mera någonting, jag vet inte vad ni på din arbetsplats, vad ni diskuterar i era mejl, men Men så det är ju en annan sak då att jag som har fått följa med i din ångest och din tankeprocess än att jag då bara får en sammanfattning att du vill ha mera men du bidrog inte med något egentligen.
Jag vill ju ändå vara, jag är ju inte en vad heter det, en luddit. Att jag är ju ändå liksom pro teknik. Så att jag tänker ju att det finns ju också styrkor i det här. Och jag tänker att en sån här styrka är ju på något sätt alltså att kanske inte den sammanfattningen upplever jag inte är styrka, men på något sätt den där tolkningsmöjligheten. Alltså att om jag vet att men nu ska jag kommunicera med en person som tänker väldigt annorlunda än mig själv. Och att om jag upplever att jag har liksom svårt att få den här människan att förstå nu vikten av någonting. Så att om jag då kan skriva någonting i mitt språk, på mitt sätt att formulera mig, och så kan jag använda en AI att omvandla min text till ett sätt så att budskapet är detsamma, men sättet som det liksom framställs passar bättre för den här människans hjärna än min hjärna. Och då skulle det ju kunna finnas, liksom där finns det ju någonting. Alltså att då möts vi mera för att det är liksom att man vet, okej, men då ska du byta plats på de här argumenten och sätta sådär och sådär och ändra choko till vanilj, för det tycker den människan bättre om. Och där tänker jag att men då skulle AI faktiskt ha på något sätt bidragit till att göra en kommunikation smidigare.
Sen finns det ju någonting fint i att missförstå varandra och att liksom bli förbannade på varandra och irriterade och att som störa sig på andras quirks och idioti också. Det ger ju energi i livet, inte det är alltid positiv energi, men sen kan man förenas då med andra kollegor om person ses irriterande sätt att skriva eller att komma med krav och så vidare. Och så är det ett mänskligt innehåll då i livet.
Jag läste också vilket uppsving det är med personliga AI-terapeuter. Alltså att det är väldigt många som använder AI som bara någon att prata med. Och att vissa upplever att det är liksom lättare att dela med sig om sina känslor och hur man mår åt en AI. Med vetskapen om att det här inte är en äkta människa. Utan att det här är på något sätt en robot som ser kallt på en situation.
New York Times hade gjort en intressant intervju med en kvinna som då representerar då någonting som blir tydligen allt vanligare, alltså att man inleder romantiska relationer med en chatbot. Och hon hade då under liksom ett halvt år då utvecklat då en relation och känslor för ChatGPT, och då gick liksom hennes emotionella utvecklingen på samma vis som det gör när man har en förälskelse då med en människa genom olika faser. Och sen då så tog den här chatbottens kapacitet slut, alltså minnet typ tömdes och hon måste börja om igen. Och då hade hon liksom en hjärtesorg som då enligt alla sätt att mäta det hela då var identisk med det man upplever när man då mister en människa.
Det där är väldigt vanligt i heterosexuella förhållanden, att mannens minne bara tar slut. Att nu går det inte mer och så måste man resetta och så går man miste om olika saker.
Ja, det är tragedin med heterosexualitet.
Men jag tycker det är på något sätt intressant alltså att, för jag såg någonstans också statistik över att det är liksom mera då, det är vanligare bland kvinnor att på något sätt ha så här romantiska fantasier med en AI än män, och jag skulle tro att det skulle vara tvärtom. Och sen också att det här med att liksom använda AI som terapeut lär då vara vanligare bland män än hos kvinnor. Alltså, och jag menar det kanske är då liksom det här stereotypen att det är ett jättestort steg då för en man att besöka en psykolog och sådär.
Ja, men det är ju bra att vara realist där och som pragmatiker se vad som funkar. Det tänker jag ju med när många kritiserar Alexander Stubb för att han nu då är som så nära vän med Trump och liksom spelar enligt hans spel liksom. Men att där måste man ju vara realist då, tänker jag, att Trump är ju president nu då och nu måste vi leva med det och då måste vi som göra det bästa av det hela. Och då handlar det inte nödvändigtvis om att överge sin moral utan om att göra det som krävs just nu för att i längden uppnå ett bra resultat.
Ja, alltså Stubbe är ju som en sorts Trump AI. assistent där. Alltså att han beter sig på exakt rätt sätt för att hantera Trump och kan sammanfatta det han säger på ett sätt som gynnar resten av världen.
Men för att nu gå tillbaka till de där ändå stereotypierna om män. Vi har levt med dem där nu så länge. Du och jag har typ gjort en teaterpjäs som handlar om liksom män som inte kan prata om känslor. Eller om svårigheterna överhuvudtaget med att vara känslig som människa. Sist och slutligen så jag vet att de där männen finns, men hur vanligt är det ändå? Och måste de männen fås att prata om sina känslor?
Nej, jag tänker att man måste som hela tiden tänka en generation längre. Alltså att det är viktigare att de här gubbarna, eller männen, alltså att de lär sig att prata så att de kan prata med sina söner, så att de kan prata med sina söner och så att det blir ett bättre samhälle helt enkelt. Alltså att det handlar ju om, eller så tänker jag, alltså det handlar ju om vad du ger vidare och att man liksom stoppar vissa så här normer.
Ja, men det viktigaste är att pappa är trygg och pålitlig. Inte att han kan uttrycka sina känslor på klingande liksom ren svenska.
Ja, det är intressant. Det ska vara roligt att läsa studien att liksom att är det viktigare. Jag håller med, alltså förstås pappa måste vara jättetrygg. Men att är det liksom, ja, är det bättre att han kan formulera sig med dikter eller att han kan, man vet att om han far i garage och gasar jättehögt så vet man att han är sur. Alltså på något sätt att man vet, man lär ju sig hur man ska tolka. Men kanske här också då en AI i framtiden, alltså att man har så där en AI som kan på något sätt tolka icke-kommunikation. Det vet ju jag själv när jag liksom förvandlas till den här inåtvända mannen i parförhållande till exempel, att när vi grälar och jag blir tyst och att jag kommer inte, jag liksom, det är för mycket och jag vet inte vad jag ska säga, att om jag då skulle ha en knapp och så kommer det då en jätteglad labrador och så det verkar som ni har ett gräl på gång, vill du att jag sammanfattar? Så ja, jättegärna, för att jag har noll aning om vad vi grälar om, och om den också skulle föreslå att ska jag säga vad du skulle kunna säga, så ja, säg det jättegärna. Ännu bättre så skulle det vara om min AI skulle kunna gräla med Janikas AI. Och så kan vi vara i köket och pussas istället.
Jag har varit på så bra humör. Man kan säga att jag har varit på ultra bra humör.
Mm.
Efter konserten i helgen. Jag och Nico såg ultra bra tillsammans med sammanlagt 82 000 andra, för det var två konserter, på Olympiastadion i Helsingfors. Och man kan ju se den här konserten på Yle Arena. Och jag rekommenderar att man gör det. Alltså ultrabra är ju någonting som inte har något motstycke riktigt. Och,
ja, det är väl liksom den ultimata urbana gruppen. Jag tror att ultrabra har aldrig spelat sig en traktor.
De var ju alltså på sin storhetstid då, i slutet av 90-talet, så var de ju väldigt kommersiellt stora. Alltså hade många riktigt stora hits. Det är underligt ändå att de blev så stora, för de är så säregna. Och än idag är det liksom, det är ingenting som låter som ultrabra. Inte i Finland, jag har inte stött på någon annanstans i världen någonting som är som ultrabra. När det handlar om hur det låter och också om de här texterna. Jo, en del är väldigt politiskt. En del är väldigt så här rödgrönt färgat också. Men sen är det mycket sådana här riktigt som vardagsdetaljer, sådana här små noveller, kärlekshistorier. Och sen är det sådana här märkliga, naiva, sådana här barnkammarrim nästan. Och så sjunger de om igelkottar och gäddor och hästar. Så här som att vissa av texterna är som skrivna av, alltså ett barn. Och sen vissa texter är skrivna av någon riktigt som känslig, poetisk människa. Och det, alltså jag skulle vilja läsa, jag har gjort en översättning av en ultrabra text, den är inte lång, och jag skulle vilja läsa den på svenska för att på något vis illustrera hur det kan låta. Och sen skulle jag också vilja uppmana folk att lyssna på ultrabra, speciellt de som inte är så bra på finska. För mig så var det här ett band som intresserade mig när jag var nyfiken på det finska. Jag var inte ännu så bra på språket, för det är ganska tydliga texter. Och de är som, man fastnar i dem för att de är så konstiga och speciella. Och det gjorde att mitt intresse för det finska språket tog ett stort steg framåt. Och därigenom också var det ett steg in i finsk musik och finsk kultur. Men det här är då alltså en låt som spelades nu då på Olympiastadion också. Och den heter alltså Laulu asioista. En sång om saker.
Ja.
Och jag har översatt den nu då till svenska. Vill du höra den?
Jättegärna.
Vad har en fisk gemensamt med en trumpet och en pipa? Och vad är godhet och en flundra? Saker förstås är de. Vad i all världen är en omelett? Det där lustiga som görs av ägg, det är ju en sak. Och lite platt. Och en mjuk sak är åter en tofs. Saker är till exempel ost. Och också en pelikan är en sak. Andra saker är bläckfisk och visum. Världen är full av saker. Nu läste jag den kanske lite så här så att, för att framhäva det här märkliga i den här texten. Men grejen att vet du, när det här görs då med en som stor orkester och 400 människor som sjunger i kör, att världen är full av saker. Maailma on asioita pullollaan. Och det är som så bombastiskt. Så du får det som en, det får en helt ny tyngd. Och så blir det på något vis en krock av känslor och upplevelser som inte riktigt liknar någonting annat jag har upplevt. Ja, när den här totala naiviteten möter det här megalomaniska.
Alltså total naivitet kan vara jätteskön, för att det är väldigt ofta som man bara håller med det. Ja, en pelikan är en sak. Ett visum är också en sak. Och det finns mycket saker i världen. Alltså att det är ganska skönt att man är bara så här, ja. Yes, precis, så är det. Alltså det är ju som att prata med en tvååring också. Alltså att det där lät ju som en diskussion som jag har med Ian. När han på något sätt, när det öppnar upp att omelett är en sak, ja, det är det. Pappa, sol är en sak. Ja, det är också en sak. Och man som dras med i det.
Det är bara ultra bra som skulle kunna skriva den här låten och också då göra den på Olympiastadion inför 80 000 människor med 500 människor på scen. Och göra den liksom, vill du, straight-faced och så här med stor dramatik. Och det gör att de inte liknar någonting annat. Gå in och se den här konserten och lyssna på väldigt bra finsk musik. Dedokai, dedokai, dedokai. Dedokai.